Jag har som överskrift när bittert blir sött. Och vi läser från första Samuelsboken, första kapitlet där. I Ramatajim Sofim, i Efraims bergsby, bodde en man som hette Elkana. Eller där står det egentligen, bodde en viss man. Det är liksom Gud som där har utvalt någon för ett speciellt syfte. Han var son till Jeroham, son till Eho, son till Tohu, son till Sof, en Efraimit. Elkana hade två hustrur, den ena hette Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna hade inga. Elkana gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe offra åt Herren Sebaot i Silo, där Elis, våra söner Hofni och Pineas var Herrens präster. Den dag Elkana bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Men åt Hanna gav han en dubbelt så stor del, ty han hade henne kär, även om Herren hade gjort henne ofruktsam. För att göra henne upprörd brukade hennes medtävlerska, eller rival kan det kanske bättre översättas egentligen, retas mycket med henne. Därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till Herrens hus retades Peninna med henne på samma sätt. Nu grät Hanna och ville inte äta något. Då sa hennes man Elkana till henne: Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än 10 söner? Sedan de hade ätit och druckit i Silo och reste sig Hanna och gick till Herrens tempel. Där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte. Och så läser man vidare här som det berättas om sammanfattningsvis att Hanna lovar Herren att om hon får en son så ska hon ge honom tillbaka till Herren. Han ska bli en nazir, alltså tjäna på heltid, tjäna Herren i templet. Och prästen Eli här, som det står, hans ögon var skumma. Han såg dåligt, men han såg framförallt andligt dåligt, tyvärr. Han trodde först att Hanna var berusad, därför att hon bad tyst utan att, inte hörbart. Hon bad med hjärtat. Men när han fick veta hur det låg till så sa han till Hanna: gå i frid och må Israels Gud ge dig vad du har bett honom om. Hon sa: låt din tjänarinna finna nåd för dina ögon. Så gick hon sin väg och tog sig mat och såg inte längre så sorgsen ut. Läget i landet här, det får vi veta, kan man säga, bara i en mening i första Samuelsboken, tredje kapitlet och vers 1. Herrens ord var sällsynt på den tiden. Och profetsyner var inte vanliga. Och detta var, som det står strax, det var innan Herrens lampa hade slocknat. För den hade inte slocknat, men den var på väg att slockna. Det var mörker i landet. När det står en sån här presentation med många namn, Elkana, son till Roham, son till Ho, son till den, då blir jag alltid nyfiken. För det kan betyda, här finns det någonting som Gud vill säga. Jag har ju tagit upp andra sådana exempel. Och då kan det vara intressant att slå upp de där namnen. Då slår jag upp alla namnen. Och då kan man sätta ihop dem och få meningen: Gud den nitälskande, som älskar och är barmhärtig, han är min Gud som lever och deklarerar, observerar och ser allt. Och han ger dubbel frukt. Det här är vad Gud vill göra. Och vad han vill göra. För han i sådana här lägen har alltid människor som han kallar mitt i den här svåra, i mitt mörkret, mitt i det som håller på att mörkna mer och mer i tiden, kallar han människor till sina syften. Det är så som Gud brukar göra. Han kan göra allt på annat sätt om han vill, för han är allsmäktig. Men det är hans väg bland oss här, människor på jorden. Att mannen, han hade två hustrur läste vi här, Elkana. Och det var ju vanligt att om den första hustrun inte kunde få barn, om hon var ofruktsam, så tog man ofta en hustru till för att få barn. Det är människans lösning på problemet, så att säga. Vi kan se parallellen med Isak och Ismael, Abraham och Sara där. Peninna, kan man säga, står för den som mänskligt sett är framgångsrik, men också världslig. Peninna ansåg säkert att hon var mer andlig än Hanna, för Gud hade ju välsignat henne med många barn. Och det här var ju det viktigaste i den, på den här tiden, inte minst i den här kulturen. Men den andligheten, det var bara ett sken av Guds fruktan. För hon föraktade Hanna, läser. Retar Hanna. Och det står så här i Ordspråksboken 11, vers 2. När högfärd, eller högmod, eller stolthet kommer, följer förakt. Men hos de ödmjuka är vishet. Och vi läser ju i Nya testamentet om högmod, bland annat i 1 Johannes brev 2. Högmod över detta livets goda. Alltså högmod för att jag har det bra ställt. Och Peninna här, jag har många barn. Alasoneia, som ordet är på grekiska. Tomt och skrytsamt prat kan det också betyda. Eller en tom förlitan på sina egna resurser, en definition på ordet. Hanna, det namnet betyder nådefull. Nådefull. Så läste vi alltså att Gud hade gjort Hanna ofruktsam. Gud höll alltså tillbaka, hindrade en välsignelse här. Men när vi läser, som det står på svenska, att Peninna retas, så är det här ett mycket starkare ord än att bara retas. För på hebreiska betyder det att vålla smärta, förnedra, kränka. Och i grundtexten kan man få fram att det är ett sår i Hanna där hon ständigt plågas. Vi läser om Hanna att hon var djupt bedrövad. Men i grundtexten står det faktiskt att hon var bitter. Hon var full av bitterhet. Och i engelska står det också hennes själ var full av bitterhet. Mara säger jag nu på med svenskt uttal, det hebreiska ordet för bitter, missnöjd, missbelåten. Mar, bitterhet, substantivet. Det skrivs på hebreiska med två bokstäver, mem och resh. Och tar man dem där, för hebreiska bokstäver som ni säkert känner till, har ju sedan gammalt, den gamla hebreiskan var ju bilder. Och då är bilden av flodvågor eller kaos. Och så var det bilden, den andra bokstaven, bild på en människa eller en person. Så vi kan säga sammanfattat, bitterhet är en människa i kaos. Jesaja 57:20 beskriver ju ungefär det. Men det ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och oroenlighet. Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud. Här återkommer det med upprört hav, en människa i kaos. Motsvarande ord, mara, på grekiska i Nya testamentet, det är pikria. Och det läser vi om i Hebreerbrevet 12:15. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitter rot, pikria, skjuter skott och vållar skada och många smittas. Det är alltså som en smittande dödlig sjukdom, bitterhet. Pikria, fientlighet. Och det beskriver växter som producerar oätligt eller oätlig giftig frukt. Det var ordet på grekiska betyder. Grekerna brukade definiera pikria att hysa agg en längre tid, att hålla vreden varm genom att grubbla över de förolämpningar och skador som vi har fått. Så definierar man detta. Och här kan man ju säga, den här bittra roten kan man säga står för all slags synd. Och jag tänker på trollkaren Simon i Apostlärningarna. Som ju då, när han såg, han hade tjänat väldigt mycket pengar på kulta krafter. Genom sin häxkraft och trolldom. Och nu när han såg apostlarna, och han hade ju verkligen, som det såg ut, kommit till tro. Men han såg apostlarna. Och när människor fick uppleva den helige ande, då såg han, oj, här finns en starkare kraft än de okulta krafterna jag använt. Den kraften vill jag också ha. Men vad var motivet? Jo, för att fortsätta, bara byta sida, byta krafter för att fortsätta sin verksamhet och göra sig rik och tjäna pengar på detta. Och Petrus, han blev väldigt upprörd när han hörde detta. Och han sa till Simon där, jag ser att du är uppfylld av bitter galla, här kommer ordet igen, pikrea. Du är uppfylld av bitter galla och fångade orättfärdighetens bojor, som det stod i gamla översättningen, tror jag. Och han uppmanar Simon att verkligen göra upp och vända om från detta. Det var väldigt allvarligt. Och det är sånt som pågår också idag. Att man inte först stänger och gör upp med det gamla. Det är inte bara att byta kraft här. Det finns den andra vägen också. När Gud inte utför och gör det man förväntar sig och vill tvinga Gud att göra, så att säga, så byter man ut och tar användning av andra krafter. Det är samma sak. Bitterhet, bitterrot, synden. Betyder också spetsig och vass, ursprungliga ordet för pikria, som pilar eller giftpilar. Psalm 64, vers 4. Till de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar. Det används ofta då som att skjuta pil, att skjuta giftiga ord. För att i hemlighet skjuta jara på den oskyldige, hebreiska ordet skjuta jara. Plötsligt skjuter de på honom utan att frukta. Så fortsätter salmen att berätta här om de ondas hemliga planer och hot. Och hotelser. Men när Gud skjuter sin pil, alltså han sänder sitt ord, då görs allt det onda om intet. Så drabbar det faktiskt de själva. Reada, som jag sa, skjuta pil, kan också översättas att undervisa eller visa någonting, förklara någonting. Det är alltså ord som går ut. Frågan är vad man gör av bitterheten. Så att den inte slår rot. Vad gör vi med bitterhet så att den inte slår rot i våra liv? För bitterhet är ett fängelse. En bitter människa kommer inte vidare i sitt liv. Utan är bunden och lever kvar i minnen. I det som har hänt tidigare. I en konflikt. Man är fast, man är bunden. Att acceptera bitterhet. Att leva med bitterhet är detsamma som att acceptera synd. Det är detsamma som att sluta förbund med döden. Som det beskrivs i det profetiska ordet. Bitterhet kommer ju ursprungligen från djävulen naturligtvis. Som vill fånga och binda och splittra Guds verk. För bitterhet leder till splittring. Och bitterhet är mörker. Och det innebär att fienden får en hållhake i våra liv, där han kan påverka, binda. Israels folk kom ju till Mara. Platsen hette så. Andra Mosebok 15, vers 22. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet. Och de drog ut i öknen Sur. Under 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Här är alltså Guds ledning. Gud leder folket ut i öknen. Han leder folket för att sätta dem på prov, för att fostra dem. Och så prövar han deras hjärtan. Sedan kom de till Mara. Så här går de i 3 dagar. Och det var ju livsviktigt i öknen. Inte minst med vatten. För att överleva. Och när de väl finner vatten, då är det bittert. Det står, de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då knotade folket mot Mose och sa, vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren. Och Herren visade, här ordet jära, Guds ord gick ut. Han visade honom i ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Matta, gott, det blev smakligt, välbehagligt. Där förelade han folket lag och rätt och där satte han det på prov. Vad ska vi göra? Jo, korset är svaret. Den blodröda tråden går genom hela Bibeln, genom hela historien och pekar fram på korsets budskap. Jesu försoning. Herren visade, han undervisade Mose om ett slags trä. Det var ju omöjligt att ett stycke trä skulle förvandla vattnet från bitter till sött. Lika omöjligt att synden kan utplånas i våra liv. Men det är vad Jesus gör. För Gud är inget omöjligt. För Gud är inget omöjligt. Och Gud visar här Mose förebild på evangeliet, på korsets budskap, på Jesu försoning, han som gör det bittra sött i våra liv. Jesus befaller oss att förlåta när vi såras, när vi blir sårade. Jesus har förlåtit oss all synd utan att vi förtjänar det. Och det är orsaken att vi uppmanas att förlåta. När Jesus uppmanar oss att förlåta så finns det alltid kraft att förlåta. För han ger kraft och hjälp och kärlek att förlåta. Markus 11:25 så sa Jesus, och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. Förlåtelsen är ett val. Och att tro och lita på Gud och hans löfte och hans ord är också ett val vi gör. Även om vi inte förstår varför Gud tillåter. Men hur skulle Hanna kunna förlåta det som upprepas gång på gång på gång? Pågående. Petrus ställer den frågan till Jesus. Matteus 18 och vers 21. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Med andra ord, hur många gånger som helst. Det hade varit lätt för Hanna att dra sig tillbaka och anklaga Gud. Varför ska jag plågas så här? Varför har du gjort mig ofruktsam? För ytterst sett riktas bitterheten emot Gud. Det är väldigt plågsamt för oss att inse. Kanske. Men ytterst sett riktas all bitterhet mot Gud för att Gud är allsmäktig. Men varför hindrade han inte det här? Varför tillät han det här? Den frågan har vi inte svar på. Eller kanske var det så att Gud ställde den här personen i min väg för ett speciellt syfte. Vad är hemligheten då? Vi vet att allt detta är konsekvenser av synden. Men desto bittrare erfarenheter, desto större seger. När Jesus får ta över och får ta hand om det. Och desto större välsignelse kan det också bli för oss själva och för andra människor. Desto större plåga, desto mer blir korset en verklighet för oss. Och Jesus blir förhärligad när han får ta hand om vår bitterhet eller vår bittra upplevelse. Och när man tänker på förlåtelse, då går nästan alltid mina tankar till Corrie ten Boom. Ni kanske känner till henne, för hon är ju världskänd i, framförallt i kristenheten. Holländskan som räddade judar, familjen där. Och därför hamnade hon och hennes syster i koncentrationsläger. Och Corrie måste förlåta. Och hon lät Jesus ta hand om det bittra. Det var inte lätt. Men hon fick uppleva det som också Jesaja profeterade i Jesaja 38, vers 17. Se, det som var så bittert för mig. Här ordet mara igen. Det är till och med dubbelt mara, marar. Det är som det bittra som gjorde mig så bitter blev till nytta, ska jag säga. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop. Ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Och under 33 år, kan man läsa om Corrie ten Boom, reste hon i 62 länder för att berätta att det inte finns någon grop så djup att inte Guds kärlek når ännu djupare. Så starkt, så fantastiskt. Och säkert har tusentals människor fått hjälp och uppmuntran tack vare hennes erfarenhet att också förlåta. Och vi läser ju också Bibeln och många sådana här som vi kan tycka extrema erfarenheter som berättas om. Vi har jobb och som liksom förlorar allt, bara tar sig från honom. Det ena efter det andra. Och väldigt många är ju extrema exempel i Bibeln. Och säkert är det så att Gud gör det för att hjälpa oss att se. Men om den personen kunde förlåta, då kan jag förlåta. Eller om den fick förlåtelse, då måste jag kunna få förlåtelse. Gud vill att vi ska se det och förstå det. Och här kommer bönens väg. För Hanna här, hon visste vägen. Hon kände till bönens vapen, som det står om i andra Korinthierbrevet 10, tror jag det är, som är mäktiga inför Gud. Det är de vapen han har gett oss. Att gå in i bön. Och vi läste här att Hanna bad länge. Uthållig bön. Hon gjorde upp med det bittra inför Herren, inför Herrens ansikte. Och här har vi en kamp, varenda en, utan undantag, och det gäller många gånger i livet. Där vi får gå in i kamp, i bönekamp många gånger, för att komma ur det där och kunna släppa det där och kunna låta Jesus få ta hand om det där bittra, så att det inte slår rot i våra hjärtan. Utan vi blir fria. Kan förlåta. Och Gud gjorde undret i Hannas liv. Det bittra byttes ut mot förtröstan och tacksamhet. Bittert blev sött. Så fick Hanna ett löfte här som vi läste. Hon fick bönesvar. Och Gud gjorde långt mer än vad hon kunde ana. Hon fick det hon utbad sig av Herren, som han namnet betyder, Samuel. Och Samuel blev inte bara en nazir i templet, han blev till en välsignelse för hela landet och hela folket. Och sen senare fick Hanna också ganska många barn. Jag kommer inte ihåg hur många det var. Hanna här är också en bild på Guds folk i förföljelse. Och inte minst i den yttersta tiden och den tid vi lever i idag. Vi vet inte exakt vad vi är i tiden. Vi ser att många profetier uppfylls, och vi lever och vi tänker vi är i den yttersta tiden, i ändens tid, även om inte allt är uppfyllt än. Men det pågår hela tiden. Och här är Hanna en bild på Guds folk som är prövad, men som vinner seger genom bön. Peninna, å andra sidan då, är en bild på församlingar av Guds folk som hittar världsliga metoder, ytlighet för att så att säga dra folk. Det är Peninna det. Och Jesus säger i Matteus 24, då ska man utlämna er till att misshandla oss och döda, så ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Skandalizo, av skandalon är det här ordet på grekiska. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Jag har läst det där så tänkt på det så många gånger. Undra på att Gud måste lära oss, Jesus måste lära oss och träna oss i att förlåta. För det är inte lätt bara så där med en handvift, axelryckning att förlåta om man är förföljd. Skandalits och komma på fall, fallstöt, avfalla kan ordet översättas. Att bli förolämpad så att man snubblar eller lockas till synd. Lockas till att bli bitter. Och det Jesus sen beskriver att laglösheten kommer att öka, kärleken hos de flesta kallna och så vidare. Så kan man ju också förstå att när man förvrider, som laglöshet också är, förvrida Guds ord så att det passar mina själviska begär och syften. Men när Gud sen inte utför det man utlovad, vem blir man bitter på då? Jo, man blir bitter på Gud. Skandaligt. Och detta att att bli förolämpad och att ta anstöt, det kan alltså bli en grogrund för bitterhet. Som Jesus då vill hjälpa oss och visa oss vägen så att vi kan förlåta, att vi lever så. Ett i förlåtelse. Tar emot förlåtelse. Så att vi kan förlåta andra men också förlåta oss själva många gånger. Så när vi läser om Hannas lovsång här i första Samuelsboken kapitel 2. Vi ska läsa den lovsången. För då kan vi se hur underbart det är vad Gud har gjort i Hannas liv. När Guds ljus får komma in och göra det bittra sött, då fick Hanna klarsyn. Hon får kunskap om Guds vägar. Hon får kunskap om Guds rike. Och hela den här lovsången är ett profetiskt budskap om framtiden. Hanna bad och sa: mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren. Det stora här tycker jag är att Hanna gläds i Herren. Hon har sin glädje i Gud. Inte först och främst i bönesvaret Samuel. Som ju var så stort för henne naturligtvis. Hon har sin glädje i Herren. Och att höja sitt horn. Ja, vi kan läsa i Job 16 och 15. Han uttryckte det så här: jag bär säcktyg hopfäst över min hud och har sänkt mitt horn i stoftet. Då är man ganska betryckt och nedtryckt, va? Kraftlös. För horn, profetiskt, det är ju en förebild på, eller står för, kraft och styrka. Men Hanna, hon var fylld av Guds kraft. Hanna, som betyder nådefull, hon var fylld av Guds nåd nu. Fylld av Guds kärlek. Därför kunde hon höja sin röst. Min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig i din frälsning, i din Yeshua på hebreiska, i din Jesus. Ingen är helig som Herren, ty ingen finns utom dig, ingen klippa är som vår Gud. Tala inte så högmodigt. Låt inte fräcka ord komma från er mun. Ty Herren är en Gud som vet allt. Och hos honom vägs gärningarna. Hanna hade fått höra att hon var oduglig, värdelös. Men när hon ödmjukade sig inför Gud och bad om hjälp, då skedde ett under. Och Gud gav Hanna, Yeshua, Jesus, gav Hanna hennes rätta värde och identitet i hans frälsning, i Yeshua, i Messias Kristus. Att förlåta är inte att släta över, bortförklara och ursäkta. Det är inte det. Det är att säga precis som det är. Det tar dem för sig själv, för Gud, att det här är fruktansvärt, det här är hemskt. Och precis det man känner. Den som är skyldig är skyldig, synd är synd. Men sen kan vi välja att förlåta. Och det finns konflikter, vill jag tillägga, som inte går att reda ut. Det har vi säkert erfarenhet av allihopa. Det finns konflikter som man, ju mer man försöker reda ut, ju snurrigare blir det, ju mer intrasslat blir det. Och då kanske faktiskt det är så att vi får välja att lämna det, men ändå förlåta. Allt går inte att reda ut. Men bitterhet är synd. Och synd måste bekännas. Hjältarnas bågar är sönderbrutna. Så Hanna, pilbågarna, de giftiga pilarna, är brutna. De elaka orden, de onda orden kunde inte nå Hanna längre. De berörde henne inte längre. Hon hade ett skydd. Jesu blod. Guds kraft, den helige ande. Men de stapplande röstar sig med kraft. Här kan vi ju gå tillbaka och jämföra med Jakob. Som blev slagen, ni vet, på höften där han var som starkast. Att han stapplade eller haltade. Men han fick en helt förändrad karaktär. Och det motsvarande ordet för stapplande är faktiskt skandalit så. De som tog anstöt, de som blev slagna, de som blev förolämpade, de röstar sig nu med kraft. De beder och de förlåter. Då är Gud där. De mätta måste tjäna för bröd, men de hungriga hungrar inte mer. Den ofruktsamma födde 7 barn, men den som fick många söner tynar bort. Ja, den som är mätt och den som tynar bort, med andra ord. Det är den som inte räknar med Gud. Och som då inte heller ärar Gud. Jesus sa, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Och så fortsätter Hanna i vers 6. Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Från död till liv. Korsfäst med Kristus. Till befrielse. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Och vad sa Jesus? Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Har inget att erbjuda Gud. Inget eget att... Vi har inget eget att komma med. Saliga är de ödmjuka, sa han också. De ska ärva jorden. Och Hanna fortsätter. Han reser den ringe upp i stoftet. Han reser den ringe upp i stoftet. Och var det Corrie Boom sa. Ingen grop är så djup att inte Guds kärlek når ännu djupare. Ur dyn lyfter han upp den fattige. För att sätta honom bland förstar. Det här har vi ett vittnesbörd som är bokstavligt. För här står det ur dyn. Det står faktiskt Danghill. Gösselhög. Och Walter, som han heter. Han är med oss herre nu. Det var en av våra evangelistkompisar i norra Bohuslän. Han blev frälst uppe på fjällgården i norra Bohuslän. På en gödselstack. Där blev han frälst. Bokstavligt. Häftigt. Till jordens grundpelare är Herrens. Och på dem har han byggt världen. Ja, vem har all makt? Vem styr hela universum? Och han har fortsatt. Sina frommas fötter bevarar han. Men det ogudaktiga tystas i mörkret. Ty av egen kraft är ingen stark. Eller ty ingen förmår något genom egen kraft. Står det 1917 års översättning. Det är bara Guds verk som består till sist. Vers 10. De som strider mot Herren blir krossade. Mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar. Och ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes. Hon, sin smordes Messias Hamashiach, den smorde som var, han som var föraktad och hatad, misshandlad och dödad, utlämnad av judarna, avrättad av hedningarna. Jesus tog straffet för våra synder. Han tog all vår bitterhet, allt vårt förakt, all vår kärlekslöshet, all vår hämndlystnad. Det är väldigt lätt att vilja hämnas när man bli sårad eller trampad. Allt vårt högmod. För att vi ska leva i hans seger. Och gå fria i denna slutliga domen som Hanna profeterar om här. Herren dömer jordens andar. Den slutliga domen, där är vi frikända. När vi har Jesu blod i våra liv. När vi är förlåtna av honom och förlåter i vår tur. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Romarbrevet 5. Så förvandlar Jesus våra hjärtan och gör det bittra till sött. Så att vi kan bära god frukt. Och jag tror att det är vår bön varenda en. Amen. Tack Jesus för korset. Tack för korset. Tack för budskapet om dig Jesus. Tack för befrielse och förlåtelse som du ger. Tack att du ger oss kraft och nåd att förlåta. Jag ber att jag ska verkligen leda till befrielse i våra liv. Varenda en, att det inte får finnas något bittert. Ingen mörk vrå i våra liv, utan att ditt ljus får komma och rena och befria. Helga oss. I Jesu namn. Amen.